Församling, ja, det är något fantastiskt. Det kanske man upptäcker vad man saknar när man inte har det längre, brukar man säga ibland. Och en sån här tid som vi har varit inne i, som vi är inne i, när vi kanske inte har tillgång till varandra på samma sätt, där vi inte liksom kan mötas lika mycket och framförallt inte som hel gemenskap, så blir det ännu mer uppenbart hur värdefullt det är och hur värdefulla var och en är. Ja, det är gott att få. Jag ska dela ett Guds ord här med oss. Och jag kommer att läsa i Romarbrevet. Och Birgitta nämnde att temat är korset visar Jesu kärlek. Och jag skulle vilja säga någonting om detta så grundläggande ämne. Nu är liksom i början på hösten, i början på det vi går in i. Vi tänker ju att Gud inte är pausad. Gud har inte liksom stannat upp och väntar ut coronan. Utan Gud verkar idag. Han verkar i ditt liv. Han verkar i varje människas liv. Han söker människor idag. Och evangeliet är inte försvagat. Evangeliet är verksamt idag och kan förvandla och förvandlar människoliv. Så det vill jag dela någonting om här i våran gemenskap. Vi ska läsa ifrån Romarbrevet idag. Ganska flera ställen, så om du har din bibel med dig här eller hemma eller din mobiltelefon, så kan du slå upp i Romarbrevet. Jag läser ifrån Nubibelns översättning, men du får gärna öppna den bibelöversättning du har. Och jag kommer nämna vad jag läser, och i alla fall den första texten jag läser kommer också upp på skärmen här. Vi ska börja i Romarbrevets femte kapitel och ska läsa från vers 6 till 8 och ska dela någonting om det. Medan vi fortfarande var svaga dog Kristus vid rätt tidpunkt för de ogudaktiga. Annars är det väl knappt någon som skulle offra sitt liv ens för en rättfärdig. Möjligen skulle någon kunna dö för en som är alltigenom god. Men Gud bevisade hur mycket han älskar oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. Vi ber innan vi går vidare. Tack Jesus för ditt ord. Tack Jesus för din kärlek, Herre. Tack för korset. Tack för evangeliet, Herre. Tack helige Ande för att du vill tala med oss idag om vad du har gjort, och att vi får på nytt bli fascinerade av det, får nytt bli uppfyllda av det, så att alla människor får höra, så att alla människor får del av det här fantastiska. Att du dog för oss medan vi ännu var syndare. Amen. Frågan är ju, varför skulle Gud sända sin son att plågas, att dödas till oss? Varför skulle Jesus gå i döden för oss? Vi hade ju inte gjort någonting för att förtjäna det. Vi hade inte levt som Gud ville att vi skulle göra. Vi hade inte älskat varandra. Vi hade inte tagit hand om hans skapelse. Vi har levt på andras bekostnad. Vi har ljugit, stulit, förskingrat. Vi övergav Gud för att få bestämma själva. Vi, som Bibeln säger, vi gick alla vår egen väg. Bort från Gud, bort från hans goda vilja för våra liv. Från början så skapade ju Gud oss till sin avbild. Alltså att vara lika Gud, att vara som Gud. Vi var tänkta att tillsammans med varandra och med Guds hjälp leva i kärlek till honom och till varandra och förvalta den här skapelsen som han hade gjort. Så att allt skulle få vara i harmoni efter hans vilja. Men vi gick vår egen väg. Vi övergav Gud, vi gick bort från honom. Men Gud övergav aldrig oss. Han älskade sin skapelse, sina barn, så han gick till oss. Han sökte upp oss. Och vi kan läsa genom Bibelns berättelser och genom Gamla testamentet om den här räddningsplanen som Gud hade för oss. Hur Gud kallar, hur Gud talar, hur Gud leder enskilda och även väljer ut ett folk, Israel, därför att han ska uppenbara sin räddning för hela mänskligheten. Gud övergav oss aldrig. Han kom till oss när han själv blev människa. När hans son Jesus föddes som ett litet barn mitt ibland oss. Medan vi fortfarande var svaga kom han till oss. Inte när vi började bättra oss. Inte när vi hade gjort oss värdiga för det. Utan när det var som mörkast. När hoppet verkade vara ute. Då tände Gud ljuset. Ett litet ljus som lyste upp. När tiden var inne, säger Bibeln. Enligt Guds räddningsplan så bryter Gud själv in. Han bryter in i sin skapelse för att befria oss. Gud är ju rättfärdig, säger Bibeln. Och vi säger det ibland. Så han kunde liksom inte strunta i all egoism, all ondska, all kärlekslöshet som mänskligheten hade åstadkommit. Allt det som Bibeln talar om som synd. Någon behövde stå till svars. Han hade sett varje barn, kvinna och man som hade utsatts för våld, kränkningar och som inte hade fått en omsorg och uppmärksamhet som den behövde. All synd, både det vi gjort mot varandra, mot oss själva, mot skapelsen och att vi hade vänt oss bort från honom, behövde någon ta en konsekvens för, borde någon betala för. Att om han hade lämnat det som det var och sagt att det inte betydde någonting, så hade det liksom inte haft något värde. Då hade kärleken och hans goda vilja varit värdelös. Att det liksom inte gjorde någonting. Men det gjorde någonting. Varje gång. Gud älskade oss så mycket så att han sökte vår upprättelse. Att han sökte skapelsens upprättelse. Att han sökte varje enskild liten människas upprättelse. Att han ville upprätta relationen igen med sig själv. Problemet var att för att söka rättfärdigheten för alla offer för synden, så hade vi gått under på köpet. Paulus påminner oss i Romarbrevet 3, om du bläddrar dit, i vers 10. Romarbrevet 3, vers 10. Det står ju skrivet. Det finns ingen rättfärdig. Inte en enda. Ingen förstår något. Ingen söker Gud. Alla har vänt sig bort. Alla är lika korrumperade. Det finns ingen som gör det goda. Inte en enda. Därför gick Gud in i vårt ställe genom sin enfödde son Jesus. Och i Romarbrevet 3:25 så säger Paulus: Gud lät honom, hans blod, offras till försoning för dem som tror. Han ville genom detta visa sin rättfärdighet, eftersom han tidigare hade låtit straffet vänta för de begångna synderna. Gud visar hur oerhört mycket han älskar oss när Jesus dog på korset, innan vi hade vänt om, medan vi fortfarande var syndare. Han hade hållit tillbaka straffet för synden för att inte samtidigt utplåna oss. Han sparade det för sig själv fram till en tid enligt hans egen plan, då han själv skulle tömma den bägaren och bära våran synd i sin egen kropp på korset. Vem gör något sånt? Att ge sitt liv för någon annan, speciellt när domen faktiskt är rättvis? Jo, kanske en förälder som älskar sitt barn. Eller en storebror som älskar sitt småsyskon. Där skulle vi kunna tänka att någon ger sig för någon annan. Någon som älskar och vill skydda. Och vår gode far, Gud, älskade oss. Var den som älskade oss så mycket att han gav det bästa han hade. Han gav oss vår bror, Jesus Kristus. Som själv var utan synd, inte behövde dö. Utan fick tumma vår bägare. Kastade sig framför kulan som oundvikligt var på väg att avsluta våra liv. Han bar vår synd så att synden kunde straffas samtidigt som vi blev räddade. Epicentrum för Guds plan att uppfylla rättfärdigheten och som visade, samtidigt visade på hur mycket han älskade oss var korset. Det var där det hände. Det var där det sammanfattades. Det var där som konsekvensen blev genomförd. Jesus var på väg till korset hela sitt liv. Hans kallelse var att leva ett rättfärdigt liv, tömma bägaren med vår synd, bära den när han frivilligt lät sig korsfästas. Guds fiende, djävulen, trodde att han äntligen hade lyckats. Att han vann seger när han fick oss att ropa korsfäst, korsfäst när Jesus stod inför rätta. Men Jesus valde korsets väg för att han älskade oss. Att han älskade dig så mycket och visste att det var enda sättet att befria dig. På korset led Jesus och dog för dig och mig. Priset blev betalt. Den rättfärdige hade dött för oss orättfärdiga. Och i templet så rämnade förhänget mitt i tu, så att vägen till det allra heligaste låg öppen. Så att vägen in i Guds gemenskap var fri. På samma sätt var vägen nu öppen till Gud genom att sätta sitt hopp till det som Jesus hade gjort på korset. Allt förändrades på korset. Men synden hade ingen makt över Jesus. När priset var betalt så uppstod han igen. Fadern bekände sig till det Jesus hade gjort. Bekräftade att synden nu var försonad. Att det inte fanns någonting mer att betala. Och lät sin helige ande uppväcka Jesus från de döda igen. Därför kan nu varje människa komma till Gud. Och genom att sätta sitt hopp till det Jesus gjorde, få förlåtelse, upprättelse och ett evigt liv, ett nytt liv. Det gäller dig, det gäller Guds gåva i utsträckt till dig som lyssnar till detta. Han har gett oss samma uppståndelseliv som Jesus har, då vi nu får ta emot hans helige ande som gör att det liv i Gud som börjar nu, som börjar när vi bekänner oss till honom, tar emot honom och låter döpa oss och får hans helige ande. Det livet, det börjar nu men fortsätter för alltid i hans gemenskap. Vi lever idag ett nytt liv. Vi får kallas rättfärdiga. Vi kan lyfta vår blick mot Gud, till Gud och möta hans kärleksfulla blick utan skam. Utan att behöva liksom gömma oss som Adam och Eva fick göra när de mötte Gud i trädgården. De dolde sig och skyllde sig för de skämdes. Men om du tar emot Guds gåva i Jesus Kristus, det han gjorde på korset, hans blod som han lät gjuta för din skull. Då kan du lyfta blicken och se Gud och se hans kärleksfulla blick utan rädsla, utan att behöva oroa dig för att hans famn är öppen. Hans kärlek finns till för dig. Han älskar dig. Den kärlek som vi får liksom ta emot av Gud. När han bara låter den strömma mot oss från korset. Som korset liksom som symboliserar Guds kärlek. Symboliserar hur mycket han älskar oss. Den kärleken får vi ta emot. Och den får vi ge vidare. Den får vi möta andra människor med. Vi får älska så som Gud har älskat oss. I Jesus har vi fått gåvan som är större än alla andra. Och den gåvan är till för att dela. I Romarbrevet 8 så säger Paulus ifrån vers 31. Vad drar vi då för slutsats av detta? Jo, att om Gud är på vår sida, vem kan då vara emot oss? Gud skonade ju inte ens sin egen son utan utlämnade honom för att rädda oss alla. skulle han då inte vara beredd att skänka oss allt annat också tillsammans med honom? Det finns en frimodighet i mötet med Gud, i mötet med Jesus, i frälsningen. Gud vill ditt bästa. Gud vill ge dig av sin gåva. Han vet vad du behöver. Du behöver liksom inte förställa dig eller göra någonting, utan du kan få uttrycka din längtan, du får uttrycka ditt behov, du får uttrycka det som ligger på ditt hjärta, och han vill möta dig. Han vill ge dig det bästa. Han vill ge dig sig själv, och han vill leda dig på din väg i livet, och han vill gå vid din sida, han vill ge dig den kraft du behöver, han vill komplettera, han vill gå med dig, och han vill leda dig på den goda vägen. Så mycket älskade Jesus oss. Nu får vi ge det vidare. Och vi gör det tillsammans med Gud, tillsammans med varandra, och vi får leva ut Guds kärlek och generositet här. Mitt i den här världen som fortfarande lever under syndens konsekvenser. Vi ser hur destruktivt våran värld kan vara. Vi ser hur den bryts ner på många olika områden. Och vi får förmedla en hälsning. Att det finns hopp. Att det finns liv. Att någon har skapat en väg. Köpt oss fria. Öppnat en möjlighet för ett nytt liv. Och att han har tänt det här ljuset. Vi får göra det så att alla får höra. Att alla får möta och ta emot kärlekens gåva i Jesus. Som han köpte åt oss på korset. Vi ber. Herre, vi tackar dig för korset. Vi tackar dig, Herre, för att du var villig att gå till korset, Herre. Herre, detta fruktansvärda öde som vi kan tycka som du var på väg mot. Och Herre, det var inte ett lätt val, men det var det valet som din kärlek tvingade dig att göra. Tack för att du gick i vägen för vårt straff, att du tog det på dig, att vi får nu leva och kallas rättfärdiga och vara rättfärdiga i dig, Herre. Tack för gemenskapen, Herre, i dig genom din heliga ande. Tack för det nya livet som har börjat, Herre, och att vi får vara trygga i att det får leva och fortsätta för alltid. Vi ber dig att många ska få höra om detta. Att det ska få nå ut, Herre, till varje människa här i Götene. Att det ska få nå ut i våra vänner och systrar och bröder och kompisar och grannar och familj och släkt och vänner. Att det också ska få gå ut över våran värld, Herre. Jesus. Amen.